Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer, och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra, helt enkelt. Tack! Varmt välkomna till Gynpodden. Idag så är det bara jag, Lydia, som är med från Gynpoddens sida då Helena blivit sjuk. och våran fantastiska gäst Elsa Billgren.
Yeah!
Varmt, varmt välkommen.
Tack snälla.
Jätteglada att du är här. Helena är också det in heart. Ja. Hon är med in heart, men hon är hemma sjuk.
Ja, nej, hon ska få krya på sig.
Hon ska få krya på
sig. Vi klarar det här, du och jag, tror jag.
Gud, ja, det gör vi. Och du är ju så van poddare.
Ja, jag har ju en egen podd.
Ja.
Billgren Woods.
Exakt, ja. Så att vi får se vem som leder vem i den här
podden.
Nej,
jag ska följa dig. Det här är din podd. Jag litar på dig.
Ja, okej, okay, tack. Du är programledare, du är influencer och du är vintage lover, läst på många sidor. Och har bland annat lett programmet Äntligen Hemma. Du driver en blogg på L. Du har skrivit en egen bok som heter Elsa Billgren Vintage.
Jag skrev tre böcker. Det där var min första från 2010. Första. Ja, min senaste är kanske lite mer aktuell. Elsas husdröm. En sommar, en sorg och tusen loppisar.
Har den någonting med Gotland att göra?
Jajamän, det har den.
Ja. För där har ju ni ett hus.
Jajamän.
Mm, exakt. Och sen så har ju ni till och med haft en egen reality show. Du och din familj.
Ja.
Äkta Billgrens. Den kom 2020, va?
Mm.
Kommer en uppföljning?
Det kom precis innan pandemin. Så det blev ett ganska naturligt avbrott där. Så vi får väl se om jag lyckas övertyga mina föräldrar igen. Det kommer kräva lite grooming.
Jag såg att de inte var lika med på det som dig. Men att de ändå
jo,
var med
de vill sen. Bara vara coola.
Jag fattar. Och så hyr du ut bröllopsvinterklänningar. Vilket jag tycker är så sjukt bra.
Ja, det är en härlig hjärtebusiness.
Ja, kan du... Hur mycket olika typer av klänningar har du? Kan man liksom...
Jag har ju lika många olika klänningar som jag har klänningar. Ah. Vintageklänningar är ju alla unika. Mm. Så jag har väl 300 vintagebröllopsklänningar i min ateljé. Mm.
Då kommer jag komma till dig när jag skriver mig.
Du är så välkommen.
Ja, tack. Och de ser helt fantastiska ut. Jag var inne och kollade på bilder. Och så bor du på Södermalm med din man Pontus och erat son Lin och en katt
och en hund.
Och jag har sett en bild på en hund.
Ja.
Jag skulle fråga det. Ni har en tax.
Jajamän, vi har en tax för min mans mamma har faktiskt en dvärgtaxkennel och
golden retriever kennel. Jag har sett en bild på en liten valp.
Ja, han är ju ganska stor nu. Mm. Han är 1 år så han är inte så valpig till utseendet längre, men absolut till beteendet.
Mm. Han ser så fin ut. Och sen så har ju du gått igenom lite det ena och andra i livet. Och bland annat livmoderhalscancer.
Jajamän.
Och det är ju det som du är här för att berätta om idag.
Ja.
Ja.
Det är faktiskt första gången som jag pratar om bara det, tror jag, i en podd. Så det, jag ska försöka göra det värdigt upplevelsen.
Ja, men det tror jag garanterat att du kommer. För att du har ju skrivit en så otroligt fin berättelse. Både jag och Helena bröt ihop när vi läste den. Jättefin och så inkännande och så nyanserad med många liksom delar som man nog känner igen sig i om man själv har gått igenom liknande upplevelser.
Ja, men det är ju en vårdresa som verkligen är som att falla långsamt. Så är det.
Och i kombination med att du hade en liten bebis då.
Ja, det är ju ofta så att saker händer samtidigt i livet och cancer kommer ju aldrig lägligt såklart.
Nej, men otroligt olägligt får man säga.
Ja, men också så här efterhand väldigt lägligt.
Är det så?
Det finns ju ingenting som tröstar en så väl som en nyfödd bebis. Det är ju ett knark att sniffa i nacken. Så att det var verkligen min räddning på många sätt.
Ja.
Plus att jag vill inte dra liksom, eller gå händelserna i förväg för mycket, men att jag också hann få honom.
Just det.
Det var jag väldigt tacksam över.
Jag förstår det. Och vi kommer komma in på det. Men jag tänkte att vi börjar med att när man läser din fantastiskt fina text där du skriver om din historia så börjar det med att du berättar att du är rädd för att gå till gynekologen. Och det tror inte jag att du är ensam om.
Nej, det tror jag inte heller faktiskt.
Nej, och hur kan vi börja där?
Absolut. Alltså det var ju min första... Varför jag började så i mitt blogginlägg och skriva om det är för att det är ju någonting som vi kvinnor hamnar i en tid i livet. Och sen blir det en ganska stor del av ens liv. speciellt om man...
Att man går till gyn?
Ja, att om man vill ha barn. Och, ja. Alltså, helt plötsligt så kliver man in i en värld där ens liksom, kön inte är ens egna.
Nej.
Och sen så är den bara inte det längre.
Det är
på
ett
något
reproduktionsorgan.
Sätt. Ja, det är ett, någonting som tillhör mänskligheten ja. Och sådär. Nej, men, och jag har ju alltid haft väldigt stor, jag menar, så här, stark integritet. Mm. Varit ganska pryd och blyg mm. i mitt liv. Mm. Vi har inte pratat så himla mycket om en så här mens, sex, sådana saker i min familj, i Nej. Min uppväxt. Nej. Och det tror jag färgar en ganska mycket
Absolut.
I vilken typ av samtal man har hemma. Mm. Och som barn i en familj så har man inte riktigt makten att välja hur den diskursen ska vara. Nu som förälder mm. så är det ju ja, men nu är det ju upp till mig på något mm. sätt att bestämma hur jag vill ha det i min familj. Mm. Men när man växer upp, då hamnar man ju i en, liksom, på en skala mm. på hur mycket det pratas om intima saker. Helt
och vart
enkelt.
Var ni på skalan?
Vi var nog på ganska långt åt det, liksom, tysta.
Ja, ja.
Och det gjorde mig ganska oförberedd mm. på att gå till gynekologen första gången.
Mm.
Och jag det tyckte att det var väldigt jobbigt.
Lite märklig situation. Alltså om man ser på det, för vad det är. Mm. Nu är man ju van liksom, och jag är mer så här, det här är något man gör.
Ja,
så att man
absolut.
Går ju bara och gör det. Men man står där, man ska ta av sig byxorna, man ska mm. sätta sig i den här stolen. Det är klart att det är sjukt utlämnande.
Ja, och det är ju fortfarande jobbigt för mig. Och nu har jag gjort det så mycket som här. Men min gynekolog är världens roligaste och mm. vi har liksom alltid kul mm. när vi ses.
Mm.
Och det är ju ganska långt bort från var det började, så att mm. säga. För jag minns det som att jag faktiskt grät första gången jag gick till gynekologen.
Sant.
Ja, för att jag tyckte det var så jobbigt.
Ja.
Ja, jag vet inte riktigt varför jag började där i min historia, men jag tror att det är för att det är första gången det känns som att det är någonting tufft
mm.
med hela, ja, men hela den proceduren. Och det, när man tittar på hur det blev sen,
mm.
det säger ganska mycket om hur tufft det är.
Mm.
Att just ha gyncancer, för mm. det är väldigt mycket stigma kring det mm. och väldigt tufft på fler sätt än vad man tror.
Mm. Vi kommer komma in på det, för att jag snappar upp det några gånger i mm. din historia.
Mm.
Att det finns någonting, men någonting som lutar mot någon sorts skuldskam, liksom känsla kanske, att man känner... Att man inte vill prata ut om det. Eller jag vet inte. Vi kommer tillbaka
vi kan komma
till det.
När vi det finns så många. Jag har mycket tankar om det där
ja,
faktiskt.
Mm. Jag vill jättegärna prata med dig om det. Mm. Men berätta. Berätta historien.
Alltså om vi ska börja. Det börjar ju med cellprov.
Mm.
Här i Sverige så får man ju en kallelse.
Mm.
Var tredje år mm. efter man har fyllt 23.
Mm.
Jag har alltid gått på alla mina cellprov
mm.
för att det får vi lära oss ganska... Det, redan där finns det faktiskt lite skam kan jag tycka.
Mm.
Så här, det är ens ansvar om man ska det.
Mm.
Annars är det dåligt. Alltså,
annars får du skylla dig själv.
Ja, men lite, alltså så här, man ska gå på sina cellprov. Så mm. är det bara.
Mm.
Det är liksom en lyx och ett ansvar vi mm. har mot oss själva.
Tror du alla gör det?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men jag tror att många fler än vad man tror...
Mm.
gör det.
Hoppas det.
Jag vet ja. Att jättemånga går på sina cellprov
ja.
Och att det ändå inte går bra. Så att det är, jag är ett levande exempel på
ja,
det till
exakt.
Exempel.
Mm.
Ja, och väldigt stor andel av många jag pratar med.
Mm.
Eftersom jag är i många grupper
mm.
som pratar om det här. Men mm. jag gjorde mina cellprov och sen så, jag är ju född 1986.
Mm.
Jag gifte mig 2010 när jag var 23 och mm. jag är inte vaccinerad
mm.
för man vaccinerade inte i min åldersgrupp.
Nej, alltså det var knappt att man gjorde det. Jag är född 91. Och jag tror att det kom när jag var så 15-16. Så du måste varit liksom...
Jag var för gammal, minns jag. Och jag hade en stadig partner. Och,
det.
Ja, det var liksom vad man sa då. Idag tänker man ju på andra sätt.
Mm.
Men vad man sa då var att så här, det är inte lönt. Några av mina jämnåriga vänner vaccinerade sig. Men det var för att de bodde typ i USA. Alltså, kände de någon som var läkare som sa gör det här privat. Alltså, det var i alla fall inte... bara en så allmän självklarhet att man fick ett vaccin på den tiden. Utan man gick på sina cellprov.
Mm.
Och man gjorde inga HPV-tester heller, utan det var cellprov.
Mm.
Så jag fick en kallelse, min tredje tror jag det var i ordningen, när jag var 30, eller 29 då.
Mm.
Och var faktiskt gravid. Så jag började googla lite. Jag har ju aldrig haft några förändringar. Alltså det har aldrig varit någonting med mina cellprov. Så då kollade jag på den där och så bara, ska jag verkligen? Och så ringde jag upp min barnmorska och hon sa att jag var precis en vecka för långt gången för att göra cellprov. För man ska ju inte reta tappen när man är gravid.
Och det var 14?
14-15. Vecka 14-15. Jag kommer inte ihåg exakt och jag vågar inte säga exakt. För att det är, sånt där är säkert olika lite överallt vad som rekommenderas. Men det finns i alla fall en rekommendation för att man ska vänta då. Och då gjorde jag det och då sa de, men du kan ju be om ett när du är på din återkontroll istället, eller ta den sen, efter. Så då var det ingen mer med det och sen så födde jag mitt barn och när jag var på återkontrollen, vilket är ganska snabbt efter förlossningen, så bad jag min barnmorska om ett cellprov som hon gjorde och det fick jag svaren tillbaka på, att det var svåra cellförändringar. Och det då blev jag ganska paff. För att jag har aldrig haft några cellförändringar tidigare.
Jag tänker att det ska ta längre tid för att komma till det stadiet.
Ja, det var så underligt att gå från noll till tredje graden. Eller vad Verkligen. Det var utan att... Alltså när jag är i ett system som är till för att
hitta
det inte ska gå att utveckla någonting som är svårt. Som inte är behandlingsbart liksom, med små medel, om man ska säga. Det är ju därför vi har... en viss intervall. Så jag då, och när man får besked om den typen av förändringar, då får man gå till en gynekolog som tar små prover på livmodertappen för att liksom analysera lite närmare. Och eftersom jag var helt nyförlöst så berättade hon för mig att det troligtvis bara är alltså på grund av det. Att det är en hormonrubbning eller man är inte riktigt sig själv i liksom östrogen och allt möjligt när man är nyförlöst. Så att det var nog, hon sa att det var inga konstigheter och allting såg jättebra ut. Men hon tog ändå tre små prover. Och sen så, jag var ganska orolig för att jag var så himla skör också efter min förlossning. Jag hade en tuff, lång förlossning och jag hade min lilla nyfödda bebis. Så skulle jag hålla på med det här som jag inte alls... Jag ville inte ligga där och göra liksom jobbiga gynundersökningar. Men jag ville bara vara klar med hela...
Med
nu var jag klar med gyn. Ja. Jag gillar inte det där. Jag vill vara klar. Och hon lovade mig att om de hittade... cellförändringar. Alltså att det var cellförändringar och inte ett misstag då. Och de var så svåra så att hon skulle vara tvungen att göra en konisering. Alltså liksom en sån här mini-operation. Man tar bort yttersta lagret av tappen som format som en kon för att det ska... det räcker så. Hon bara, man kan göra tre sådana innan man liksom det påverkar och man kan bära barn igen. Och hon bara, jag kommer göra det på dig då och jag kommer göra det när du är vaken. För jag var väldigt så här, jag ville inte hamna i, jag hade också ganska mycket trauma efter min förlossning. För att jag hade fått fel bedövning så jag var liksom förlamad från midjan och neråt när jag födde barn. Vilket gjorde att jag kände mig väldigt, det var också väldigt svårt då med känslan av... värdighet
och
kontroll.
Vad är det för bedömning då?
Alltså jag fick en bäckenbottenbedömning som sattes helt snett. Så att det blev liksom dubbel smärta och jag kunde inte riktigt röra på mig. Så jag fick föda i så här fast gynsta. Alltså det var så långt bort från så här vagg, andas ut barnet på en härlig liten pall ute i skogen. Alltså det var liksom, nej.
Bit i en
vi
pinne.
Spänner fast en bit i en pinne. Jag tryckte ut honom av ren kraft. Jag hade liksom inga, allt var ju bara off liksom. Så jag var bara väldigt klar med allt det där. Jag ville inte bli sövd. Jag ville inte operera. Jag ville inget av det där. Och hon lovade verkligen mig. För hon var så här, men jag kommer göra det här på dig då. Och då kommer det liksom, det är ingen fara. Och jag lovar att det här kommer bli, om det är cellförändringar så löser jag det och vi kommer göra det på ett bra sätt. Hon bara, jag är bäst i Sverige på det här. Och så, och så gav hon mig typ en östrogensalva jag skulle ta, så var det ingen mer med det. Och sen är det då den här dagen i december som jag aldrig kommer glömma. För att det är då jag vet att det är dåligt, fast det är ingen som säger det till mig. För då ringer det nämligen från SÖS en kvinna och säger, jag är inskriven för operation och att jag behöver veta hur jag ska förbereda mig för det. För när man sövs och opereras. Och så ska man ju ha en viss typ av shampoo över hela kroppen.
Ja. Men det är ingen som har sagt det här till dig innan då, vad som händer? Nej.
Och det är ingen som har sagt att jag ens är bokad på operation.
Nej.
Utan jag blir uppringd av en sköterska på SÖS. Inte av någon som har bokat in mig.
Nej, exakt. Inte av en läkare som berättar varför. Eller,
nej, inte av hon som då har fått tillbaka svaren. Mm. Och inser att det här är jättedåligt. Mm. Och att jag behöver opereras på ett sjukhus. Och inte utav henne då som hon har lovat.
Nej.
Så att jag kände där att när medmänskligheten, alltså när det här varma försvinner, då är det farligt. När man kastas in i ett system och ingen tar hand om ens liksom själ och psyke, då är det dåligt.
Ja.
Så jag visste det vid den...
För då hamnar man i en process.
Då är det ingen som vill ta i en längre.
Mm. Mm.
För det är illa.
Mm.
Och då är man inte bara smittad och liksom sjuk och döende, utan man är för jobbig för deras psyke. Och det är det som gör att jag tycker att det är så tufft med så här läkare. Alltså jag har jättesvårt för det. För deras jobb är ju att bota en. Mm. Och det är fullt rimligt. Mm. Liksom. Men vem ska ta hand om en då?
Mm.
Vem ska så här svara på frågor? Alltså vem ska ta hand om känslorna?
Mm.
Och då blev det så en otroligt tydlig skillnad mellan känslosamt och kallt.
Mm.
Och liksom, nu måste vi rädda ditt liv. Mm. Den känslan.
Mm.
Och här är det ju ingen som säger till mig vad det är som händer eller varför. Eller sådär, utan jag märker bara att det är farligt.
Mm.
Så jag opereras på SÖS, sövd. Och då väcks man i samma uppvak som de nyförlösta som har gjort kejsarsnitt.
Mm.
Så jag vaknade bredvid bebisskrik.
Hur gammal är Lynn nu?
Han är 5 år nu. Mm. Han var ju 5-6 månader när jag blev sjuk. Men inte med honom då.
Nej.
Jag fick ju inte ha mitt barn. Utan jag skulle liksom kanske då aldrig kunna få fler barn. Och det första ljudet jag hör är nyfödda bebisskrik.
Mm.
Det är också väldigt typiskt hur... När man inser att det här är farligt. För det är viktigare att det är rätt. Mm. Än att det känns bra.
Mm.
Och alla sådana små grejer håller man tag i när man är i en situation som där man inte har någon kontroll.
Mm.
Då, alltså jag försökte leta efter svar och trygghet.
Mm.
Och då ser man och hör allt sånt här.
Mm.
Och det är med det pusslet som man börjar bygga sin liksom hur man ska klara av det här mentalt.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är
inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Och då var det ju en annan läkare då som hade hand om mig. Så hon som hade opererat mig. Och då skulle jag få veta vid jul om jag hade cancer eller inte.
Så man vet fortfarande inte det?
Nej, nu. Men nej. Jag är ju säker på att den första gynekologen visste att det var det.
Mm.
Det är bara att ingen som säger det.
Nej.
Hon skulle, alltså det är såna här grejer man känner i efterhand. De vet det.
Mm.
Men de kan inte säga att du har cancer om de inte
vet 100%.
Nej, men jag ser det i deras ögon.
Mm.
Och där börjar liksom den här otroliga känslan av ensamhet och utstötthet. Att man är inte önskad. Mm. Alltså så här, för det är för farligt och det är för läskigt för alla inblandade.
Mm.
Vad det är man försöker ta reda på.
Mm.
Att det finns ingen lindring.
Nej.
Någonstans.
Nej.
Och jag ringde min läkare. Alltså den här väntan är också. Alltså det går inte att beskriva.
Nej,
att
hur lång tid var det? 2 veckor?
Jag tror att det är 3 veckor.
3 veckor. Ja. Och vad gjorde du under den tiden?
Jag gjorde inte så mycket. Jag var väldigt mycket bara hemma med min man och min son.
Mm.
Och kollade på typ naturdokumentärer. Alltså det finns väldigt få grejer man kan kolla på tv
Planet
när man har
Earth,
ångest. Planet Earth är ett tips till alla med grov ångest. Det är det enda.
Det och vänner. Det är de 2 grejerna jag kollar
vänner.
På.
Jag ville inte se människor ens. För
nej.
De var lyckliga. Alltså, jag kan inte se alltså, människor med känslor. Alltså med liv och upplevelser gick inte.
Nej, men utan då är ju svampar i toppen och delfiner.
Ja, men så här fjärilar. Alltså det var så, för dem, jag kan inte bli avundsjuk på att de typ inte är döende. Alltså så här, det var så rent.
Mm.
Så det gick.
Mm.
Men man är också ensam för att det finns inte riktigt någon att prata med i den här processen. Utan man bara ber till Gud att man inte kommer dö ifrån sitt barn.
Ja.
Det är så... himla, det blir så rent i huvudet.
Mm.
Man bryr sig inte om en enda sak. Alla som är sura på ens blogg, man bara, jag skiter i dig.
Mm.
Alla, alltså så här, du vet, jag minns faktiskt, alltså det här är som fåniga grejer, men jag minns det starkt för att jag hade, det var så här, man får inte byta soffa, alltså det var väldigt så här, man får inte köpa en ny soffa liksom, för det var onödigt.
Mm-hmm.
Kom ihåg att jag var så här, jag vill ha en ny soffa.
Ja.
Om jag ska dö så ska jag köpa en ny soffa.
Ja.
Och då gjorde jag det bara.
Ja.
Sket i om folk skulle tycka att det var dåligt eller inte.
Så du fick dödsångest under den här
perioden? Ja, otrolig dödsångest.
Tror du att den blev starkare av att du hade Lynn? Och att du var mamma? Alltså att du liksom hade en bebis, att det kom en moderskänslor in
ja,
i det här
det
också.
Liksom. Det som var tufft var att jag tänkte jättemycket på allt jag skulle missa med honom.
Ja.
Alltså så här, att han skulle få tänder, hur hans röst var när han pratade, alla sådana saker. Mm. Men det var också lenande för själen. Mm. Och att känna att så här, han var så ren i sin blick och glad för att ha mig. Alltså det var så, jag kunde liksom få en skjuts av någon hormon bara jag hade honom nära, som var lite som någon, något lugnande.
Mm.
Så det var ju en tröst såklart.
Mm.
Och sen så ringde jag min läkare dagen innan jul, för hon sa att jag skulle göra det för att jag skulle få svar då.
Mm.
Och då sa hon att hon inte hade fått svaren än.
Mm.
Men det tror jag också att hon hade faktiskt.
Varför tror du det?
För att jag tror inte hon ville säga det till mig dagen innan julafton. Mm. Utan hon sa, ring i mellandagarna. Fira jul med din familj.
Ja.
Men det är också sånt där som man... Jag vet ju inte det. Men jag är nästan säker på det. Och så ringde jag på annan dag. Och då sa hon att hon ville att jag skulle komma dit.
Mm.
Men jag visste ju redan en månad innan. Och så sa hon till mig att jag hade cancer.
Mm.
Men jag visste det. Och då, sekunden hon sa till mig att jag hade livmoderhalscancer, så var det som att någonting hände.
Mm.
För då blev det helt plötsligt som att något sattes igång. Och sjukt nog så var det ganska skönt. För att från att så här gå omkring med bara mitt eget huvud, så hade jag nu så här, du ska ringa det här numret, den här datumet.
Nu ska vi ta hand om
det. Och då ska du göra så. Och de kommer berätta för dig vad som händer sen.
Mm.
Och då fanns det i alla fall något att liksom kroka upp dödsångesten på. Så då var jag absolut bara en kropp fortfarande.
Mm.
Men det fanns i alla fall något och så här, en kvart hit, att så här, fortsätta... tänka, alltså ha något att tänka på.
Mm.
Och då hamnar man i en process som jag, i Stockholm är att man gör en sövd undersökning. På, för man blir direkt inskriven på Radiumhemmet när man har cancer. Så då blir det för livmoderhalscancer, så är det en sövd undersökning med två läkare.
Mm.
Och då kan du tänka dig att så här, jag bara, oh, den där cellprovet när jag var 23 var inte så jävla jobbigt att göra.
Nej.
Nu ska de liksom upp med armbågar i mig och jag vet inte var.
Är det sant?
Ja, men alltså, det här är alltså en sövd gynundersökning. Alltså, du kan ju tänka dig att du är bara, alltså, du är bara ett kön. Mm. Alltså, som också är...
Men du är en kropp liksom.
Du,
de ska
du
fixa den.
Mm. Svävar utanför dig själv.
Och
det är inte en arm. Och det är inte ens ett bröst.
Nej.
Utan det är inuti dig.
Det är så intimt.
Det finns ingen plats knappt. Ja, kanske tjocktarmen. Alltså, men du är, det är så intimt.
Mm.
Och sen är det en MR-röntgen.
Mm.
För att verkligen se hur det ser ut. Mm. Men sen är det också en CT för att se resten av kroppen.
Mm.
Så att det är liksom den trestegsprocessen då som man gör.
Då försöker man ta reda på hur, om det har spridit sig eller om
det är lokalt. Metastaser, storlek på tumör, placering av tumör.
Mm.
Det, för att det finns ju flera olika behandlingsmetoder för livmoderhalscancer beroende på var du befinner dig på den här skalan, man ska säga.
Mm.
Och jag vill ju väldigt, väldigt, väldigt gärna behålla min livmoder.
Mm.
Men de såg att min tumör satt för högt upp i den sövda undersökningen.
Mm.
Så det fick jag inte.
Nej.
Nej. Men jag fick behålla mina äggstockar.
Just det.
Och på MR och CT så såg de inga metastaser.
Nej.
Och inga, för jag tror att de också tittar efter så här lysande lymfkörtlar. Det är mycket där. Man frågar inte så mycket.
Nej.
Jag gör inte det.
Nej.
I en sån situation är jag så här... Jag vill bara veta det jag måste veta.
Mm.
Sen vill inte jag veta så mycket mer. För att det är för jobbigt att lyssna på. Liksom.
Mm.
Och när den här trestegsundersökningen var klar så bestämde de och berättade då för mig att jag skulle få en operation som behandlingsmetod.
Så man får inte någon laserbehandling?
Det är väldigt olika.
Eller cellgift.
Allting beror på storlek på tumör, placering, sort, alla såna här olika saker.
Mm.
Men för mig räckte det med att jag skulle med robotkirurgi operera ut livmodern, livmoderhalsen, massa lymfkörtlar i hela bäckenet och äggledarna.
Ja.
Men behålla äggstockarna.
Just det.
Som producerar mitt östrogen och mina ägg.
Exakt. Mm. Så du kan få barn i framtiden om du vill.
Ja, eller? Alltså det är inte tillåtet med surrogatskap i Sverige, utan det är, nej, absolut olagligt.
Mm.
Mm. Så ser det ut.
Mm.
Det är en väldigt komplicerad historia.
Mm.
I och med att det är till för att skydda oss kvinnor, ja, som vi har det.
Mm.
Men på ett sätt så är du ingenting om du inte har en livmoder. Så har du inte livmodern,
mm,
spelar ingen roll hur många unga friska ägg du har eller liksom hur fungerande allt det där andra är eller,
mm,
någonting. Utan det är livmodern som är det viktiga organet. Mm. Liksom. Mycket annat kan vi liksom få stöd och hjälp med.
Mm.
Men har du inte en livmoder så är det ganska kört.
Mm. Kan du inte växa en bebis?
Nej, och det är ju det som är en väldigt tuff grej med den här sjukdomen och, mm, all gyncancer för kvinnor, mm, att det drabbar så mycket mer,
ja,
än bara rädslan för att dö.
Mm.
Livmoderhalscancer drabbar ju mycket unga kvinnor också.
Mm.
Och många som jag möter har ju inte ens börjat tänka på att bilda familjen, nej, när de får reda på att de aldrig kommer kunna få barn.
Precis, de har ju inte fått barn, nej, innan. Nej.
Och det tänker jag ibland på vad som hade hänt om jag hade fått den här cellprovkallelsen liksom några veckor tidigare eller, ja, på ett annat sätt. Liksom.
Ja, tänk att du fick Lin.
Ja.
Så fantastiskt.
Men också så här, jag tror också kanske att det kanske inte hade upptäckts på samma sätt om jag inte hade precis fått barn när jag gjorde mitt cellprov.
Nej.
För att då är man ju typ, alltså literally ut och invänd.
Ja.
Alltså det är mycket, ja, lättare att se allt då.
Ja, för det, mm, det lät ju som att den här, nu är inte jag en läkare, men det lät som att den satt högt upp och, kanske
och
svårare att se.
Det är väldigt olika, alltså cellprov är absolut ingen säker, alltså det är inte ett säkert sätt.
Ja, det är ingen garanti.
Nej, liksom. Nej, precis som att ett vaccin inte heller är en garanti.
Nej.
Men det är nästan alltid på cellprov som det upptäcks.
Ja.
Så det är absolut något man ska göra mycket,
ja,
ofta, ja, noga.
Ja. Mm. Det är en viss liksom ändå säkerhet att gå,
ja,
på det.
Alltså, det är ju tack vare ett cellprov som jag lever idag.
Mm.
Och jag fick faktiskt ett mejl för inte så länge sedan från en tjej som sa att hon hade liksom tagit det där extra cellprovet,
mm,
för, på grund av min historia. Där hon, precis som jag, hade upptäckt med livmoderhalscancer efter helt liksom fläckfria cellprov tidigare.
Ja.
Så det är ju verkligen, sånt gör ju att man känner total svindel.
Ja.
Jag har ju varit så fruktansvärt arg och känt mig sviken,
mm,
av att jag har trott att jag är säker.
Mm.
Och att jag har gjort så gott jag kan. Jag har suttit där och grinat i den där gynstolen, jag hatar det.
Mm.
Men jag har gjort det,
mm,
för man ska, annars är man en dålig flicka.
Mm.
Men det har liksom hjälpt inte mig då.
Nej.
Och det är ju verkligen något jag måste så här komma över.
Mm.
För att cancer är ju en sån lurig jäkel.
Mm.
Att det går liksom inte riktigt att göra sig säker,
nej,
på det sättet. Utan, nej, man kan bara göra sitt bästa.
Mm.
Och det drabbar en så, på så många fler sätt än vad man tror.
Mm.
Men jag opererades med robotkirurgi på min födelsedag när jag fyllde 31 år.
Mm.
Och min son var 6 månader.
Mm.
Och det gick bra.
Mm.
Och efter det var det också väldigt en ny period som startade. För att då var ju jag, ja, men då var ju jag klar med det där. Då handlade det bara om rehab.
Mm.
Att lära sig liksom gå igen. Man är ju typ upp och nervänd, mm, när man opereras med robotkirurgi.
Hur funkar det?
Alltså, de vänder den upp och ner så att alla organ sjunker ner i bröstkorgen så att de har liksom fri lejd.
Du ligger på mage?
Nej, jag ligger, eller, på rygg och sen tippar de mig jättemycket. Alltså, okay, du har ju en spinalbedövning så du är, ja, helt, alltså du är ju,
känner ingenting.
Nej, alltså du är ju djupsömn.
Ja.
Du är i en sån otrolig bedövning.
Ja.
Men när du vaknar så här, alltså smärtan i mina axlar.
Ja.
Det går, alltså det var inte jag förberedd på.
Nej.
För att min kroppstyngd har liksom varit mot mina axlar i så, mm, många timmar.
Det är helt medvetenlöshet också. Så att, ja, den är helt, ja, avslappnad. Ja, liksom,
och då tänker jag på de här tanterna som gör den här operationen.
Ja.
Alltså jag tycker så synd om dem.
Ja.
Fy Och jag minns också, alltså du vet, det är så många små konstiga fragment man minns. Inför operationen så låg jag bredvid en man som skulle opereras för prostatacancer. Mm. Man ligger liksom där på rad som så här packade sillar som ska in på operation. Det är så bizarrt. Ja. Och jag minns hur han sa till en sköterska, han bara, jag har jätteont i axeln. Jag tänkte att jag skulle operera den, men jag har inte hunnit. Och hon bara, oj då, det kommer inte bli bra. Alltså jag bara minns de här konstiga. Ja.
För han skulle också gå igenom
robotkirurgin. Liksom.
Jag fattar.
Ja. Mm. Men det som var skönt med robotkirurgin, som är mycket mer skonsam än öppen kirurgi, är ju att vara ganska snabbt upp på benen sen. Mm. Och jag vill ju bara, alltså för nu fanns det ingenting för mig att göra förutom att vänta på samtalet från min läkare.
Mm.
Som, då skickar de ju livmoderhals, alltså de skickar hela alltet. Mm. Alla lymfkörtlar, de skickar allt på analys. Och det tar, vad är det? Alltså jag vet inte hur många veckor. Ja, men det tar nästan 2 månader i alla fall.
Mm.
Alltså jag tror det är 8-10 veckor eller sånt där.
Den här väntan.
Ja, det är jättemycket med den. Men då är det bara så här, det går inte att göra något.
Nej.
Nu har jag gjort mitt. Nu ska jag bara rehabba, jag ska vara med mitt barn. Jag ska försöka och liksom må bra. Och man blir ju tilldelad en kurator. Men jag hade ju bara frågor om så här, hur ska jag kunna få fler barn? Vad ska jag göra med barn? För min hjärna var, jag var ju liksom så här, också så här, ammade, jag var helt östrogen.
Mm.
Alltså det var sån knasig tid i mitt liv. Mm. Så jag var så här, jag skiter i om jag kommer dö. Jag måste ha fler barn. Mm. Det var liksom det enda min hjärna skrek åt mig.
Mm.
Och de där kuratorna som bara, jag vet inte. Det var verkligen så här.
Ja.
Och man gick på någon rehab med någon, det var någon yogaboll. Jag bara, vad i hela friden? Alltså det var verkligen så här, vad är det som pågår?
Ja.
Det var så, verkligen så här. Sjukhusmiljö. Så tog man sina sprutor i låren varje dag för att få blodproppar och gick på små promenader. Och sen så en dag när jag var hos min svärmor med alla valparna, så ringde min läkare.
Vilken fin miljö för övrigt.
Mm, det var fantastiskt. Och berättade att de inte hittade någonting i några lymfkörtlar och att jag var färdigbehandlad.
Mm. Hur kände du inför det?
Alltså det var ju en dubbelkänsla.
Mm.
En otrolig lycka och tacksamhet över att få leva.
Mm.
Men också en tomhet.
Mm.
För då var det liksom, ja, klart. Och jag skulle börja ta hand om mig.
Mm.
Vilket var ganska tufft.
Mm.
Och också så här, inte något man är beredd på. Alltså det är ju många som berättar om så här närstående som dör.
Mm.
Det är ju så hemskt i hela den där processen. Men sen när begravningen är över och man har tagit hand om allt pappersarbete och sådär,
står man där.
Mm. Och det är bara ens sorg kvar.
Mm.
Och det är ju ensamt och tufft. Så att då började min så här långa sorgprocess i vad jag var med om.
Mm.
Och den, alltså du hör ju, jag gråter ju lite.
Mm.
Ja, den är ju fortfarande.
Mm.
Så att, men, inte, men mycket mer med så här, ömhet mot mig själv.
Mm.
Och omtanke. Mm. Och också så här, inte så mycket ilska och förvirring och frustration och panik. Och, alltså de känslorna. Utan mycket mer bara så här, stilla sorg.
Mm. Hur har du bearbetat den, förutom att gå igenom de olika stadierna och känna de här olika känslorna? Har du mediterat? Har du använt dig av något verktyg?
Mm. Ja.
Eller bara sniffat bebis?
Ja, exakt. Nej, nu, min femåring luktar inte lika gott.
Nej.
Jo, det gör han. Nej, men jag har faktiskt absolut jobbat jättemycket med självkärlek.
Mm.
För det är något som jag alltid varit ganska dålig på.
Mm.
Och säkert behövde göra mycket tidigare.
Vet du, jag tror att man är det tills någonting händer.
Ja.
Och man inser så här, du har dig själv. Det är det du har att liksom jobba med och i hela ens liv. Och att man måste ta hand om det med.
Ja. Nej, men jag har också gått i ganska specialiserad terapi för just cancerdrabbade.
Ja.
För det kände jag att jag behövde, och någon där jag verkligen kan säga alla de här fula sakerna till.
Mm.
Hur arg jag är och liksom hur besviken jag är på hela systemet och varför och vem. De har sagt till mig att man inte kan gå från noll till cancer. Ja, alltså så här, ja. Alla de här känslorna av att bli helt lurad och att varför ska jag vara glad? Jag är inte alls glad och jag känner mig typ som att jag varit med om ett övergrepp. Mm. Alltså jag behöver liksom gå igenom alla de här jättestarka känslorna av att men typ vara ganska arg, ja. Tror jag. Och det var jättebra. Jag hittade en jättebra, jag tror att de heter, vad heter de? Cancerrehab. Mm. Som är så här superspecialiserade. Alla där jobbar bara med cancerdrabbade. Ja. Och väldigt många får ju jättemycket biverkningar av cancer. Och framförallt av gynkancer. Ja. I och med att det är så mycket som pågår där. Alltså det, och får man en annan, om man har en annan form av cancer som gör att man kanske måste genomgå cytostatika och strålning, då kan man ju få jättemycket problem med liksom magen och inkontinens. Alltså det finns så många saker som... Ja,
förutom det psykologiska.
Ja, men precis. Mm, mm. Och jag tror också, och det är någonting jag har insett nu när jag har gått i en del terapi för det här, att jag har faktiskt kunnat unna mig massa psykologisk hjälp just för att jag inte har drabbats av biverkningar. Mm, och kanske har det varit tuffare för mig psykologiskt just för att jag inte har drabbats av biverkningar.
Ja, för då har du kunnat fokusera på det.
Alltså jag har liksom känt, jag har aldrig känt mig sjuk.
Nej.
Och jag har bara känt massa sorg kring det här. Så det har blivit ganska förvirrande för min hjärna att vara tacksam över att det gick bra.
Mm, just det.
Det har varit så svårt att greppa. Att jag var nära att dö och att därför ska jag nu typ vara glad och pepp för det, jag har inte riktigt alltså jag...
Du kom aldrig riktigt dit.
Nej, liksom i, och det är ju fantastiskt att jag
slapp
så mycket tuffa grejer. Och jag träffar ju cancerdrabbade ofta och pratar mycket med folk som har jättemycket problem och jag känner mig, då jag känner verkligen så här, fy fan vilka jävla kämpar alltså, som lever livet med de här tuffa liksom, biverkningarna.
Ja.
Men också liksom, jag ser hur mycket psykisk påverkan just så här, gyncancer har för kvinnor och där vi redan från start är ganska dåliga på att våga ta den platsen och liksom det ska ju vara liksom, det hemliga skötet typ.
Alltså det här har varit så gripande och så, så fint att du har berättat om det här. Tusen tack Elsa. Och jag har en sista grej som jag skulle vilja avsluta med. Och det är att du skriver i slutet av din text, man är mer än det man upplever. Och jag tycker att det ligger så mycket i det. Och att det är viktigt att man inte identifierar sig med tunga saker som man går igenom i livet. Att det är någonting man genomlever, som du säger, men det är inte någonting man är. Att du är du. Man är så mycket mer.
Såklart.
Och jag tycker det var jättebra skrivet verkligen. För jag tror att det ofta är någonting kanske som ligger kvar hos folk. När man går igenom livskriser och så här hemska situationer. Att man ibland kanske blir det. Liksom.
Mm. Och ibland kanske man också måste vara det en liten stund.
Ja.
För att verkligen så här unna sig själv att gå till botten. Med det, för att kunna gå vidare. För att med all stor sorg, oavsett om det är att man är drabbad av en sjukdom eller liksom saker som har med barn och sådana saker, alltså det är ensamt och det är tungt och tufft och det, man hamnar i situationer hela tiden som påminner en om en sorg. Och då är det ganska skönt att så här, har grottat ner sig totalt i det ett tag i alla fall, våga ta den platsen för att sen kunna liksom komma upp igen och känna så här, jag gav det där i alla fall allt.
Ja. Och nu är jag klar.
Och nu är jag klar, men det kommer alltid finnas med mig. Men det är inte jag.
Med de avslutande orden så tackar jag dig så mycket för att du kom hit idag och berättade din historia.
Tack för att jag fick komma.
Tusen tack.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.